En podcast från Aftonbladet.
Till tittare, till lyssnare och till Erik Niva. Välkommen till mitt hotellrum mitt i natten, New Jersey. Där ligger Manhattan någonstans, men framförallt så är vi lätt mörbultade efter en dag som vi trodde skulle vara lite behaglig.
Ja, jag hade ju flera höga förhoppningar och förväntningar in i VM-dagen. Men det var helvete du vad det brände till. Och nu är ju klockan, vad är ens klockan? Den är en bit över midnatt, eller?
Ja, frågan till mig.
Ja, den är en bit över halv ett här östkusttid. Och jag klev liksom in i arbetsläge vid 15.30 då Paraguay-Tyskland började. Och sen har jag jobbat med båda de matcherna, skrivit om båda de matcherna. Vilket innebär att jag har varit uppe i högvarv i det som nu är snart, eller drygt, 9 timmar. Så jag känner mig lite mosig, lite mörbultad som du sa. Men det är ingen ursäkt för att inte mullra igång och gå upp i varv igen. För det här är ju en klassisk VM då, en sån som verkligen kommer att minnas i historieböcker och analer. Och ja, det blev liksom bara bättre och bättre. Japan, Brasilien, kul. Paraguay, Tyskland, omskakande. Och så de Marocko, Nederländerna. En total jävla genomblåsning av det där slaget. Där jag märker att jag själv är nervös på slutet. Det är någonstans min måttstock. Ifall jag är nervös inför en match där jag egentligen inte bryr mig om vilka som vinner och förlorar, då har fotbollsskalan verkligen nått dit den ska vara.
Och det var ju så genuint upplägg, alla sorts dramaturgi som var upplagt för att bli besvikelse. För att dagen blev ju sån här, peppen inför Japan Brasilien var stor liksom. Och den uppfylldes väl. Man fick se ett väldigt bra Japan, man fick se ett Brasilien som var taktiskt fiffigt och har större kvaliteter.
4+ match utifrån någon traditionell måttstock.
Absolut. Japan är 100% i 50% av matchen. Brasilien är 50% i 100% av matchen och vinner. Dramatiskt, häftigt, Brasilien vidare. Spännande känslosamt allt det där. Som du säger, Tyskland, Paraguay. Ingen stor match, inget stort Tyskland. Men drama fick vi. Och sen då det som var kvällens, dagens huvudnummer för både dig och mig. Man var ju helt oerhört pepp på den matchen. Men då kände man också att det här kommer inte bli något. Vi är lite för pepp. Vi har fått liksom gottepåsen full här i 2 matcher. Och så blir det inte bara dagens bästa match utan en av de stora VM-matcherna låt oss vara dramatiska, under våra liv i princip. Den är där uppe, den är så här topp 20 av VM-matcher, i alla fall i den här tidiga slutspelen.
Ja, jo, kanske med vissa reservationer. När du skulle upp på toppen av våra livskalan så kände jag ändå att det var lite sakta i New Jersey-backen.
Ja, ingen topp 3-match, men sådär, så många 8-delar, kvartar, 16-delar.
Så många 16-delar?
Nej, det finns inga då. Du förstår vad jag menar.
Ja. Nej, men jag skrev just texten. Jag kommer ju precis från att ha lämnat en krönika, som vi säger på branschspråk. Och det här var liksom hela min ingång. 1. Det här var det bästa jag hittills sett i detta VM. 2. Det här var bland det bästa jag någonsin sett av ett afrikanskt lag. Och där kände jag att jag var lite feg när jag reserverade mig. Men vad minns jag egentligen om Nigeria-Spanien 94? Kan jag verkligen värdera det? Men,
det tror jag du kan. Det tror jag att du kan.
Jag kände om något att jag borde kanske ha dragit det lite längre och bara hamra fast att det här var fan det bästa ett afrikanskt lag någonsin gjort. Och därefter, ja men believe the hype, eller tror jag i alla fall på oss. De kan ju vinna VM.
Ja, och det har vi ju sagt sen gruppspelet. Sen vi såg dem där att det kan gå.
Jo, alltså det är en på en nivå. Att liksom gå in och säga att ja, men allt är möjligt i fotboll. Ja, liksom, nej, men, en turnering börjar så kan alla. Ja. Men här känner jag att det är realistiskt och rimligt. Ja. Det är inte troligt, det är inte utgångstipset. Men det är inte längre att prata i någon form av chockterminologi ifall man är inne på att Marocko faktiskt kan bli världsmästare.
Nej, och jag menar att den känslan, den förstärktes idag. Men för mig så fanns det redan den Brasilien-premiären där man ser att de är bättre än Brasilien. Det här är ett lag som sitter samman, som är frenetiskt, som är fysiskt, som är tekniskt, som bara öser på och bara bygger vidare på det som vi såg för 4 år sedan. De är bättre nu än år 2022. Och då, ja, då är man med i sista träffen, som det heter på travspråk. Alltså, det där är, och så också dessutom på rätt halva.
Ligger man i andra utvändigt, eller?
Dödens.
Ja, men det är väl ingen bra.
Vinnarhålet.
Det är bättre. Skillnaden däremellan, den är diffus.
Ja, jag har gjort det försöket i tillfället med Gusten Dahlin som är en travmänniska. Landar inte alls rätt.
Nej, alltså jag har suttit i olika sändningar och pratat om de här grejerna och känner ju att här gäller det att liksom, ja, hålla hästarna så snabbt det bara går.
Just det.
Inte rycka tussarna, hålla stängt hästarna.
Stängt huvudlag.
Ja, precis. Ja, men jag har ändå känt mig lite osäker på Marocko under våren eftersom att jag inte är dagligen på det här kungliga centret söder om, norr om Rabat.
Och det är ju en sorg.
Ja, jo, ja. Alltså, jag försökte åka dit när jag var i Marocko för ett par år sedan. Men killen som lovade att fixa in mig fixade ju inte in mig till slut, så det blev aldrig av. Men det är ju ändå någonting med att de faller på mållinjen i sitt eget hemmamästerskap.
Eller?
Och inte riktigt har fått till prestationen som de hade velat i den turneringen. Och jo, de föll på mållinjen. De kommer i alla fall aldrig bli mina afrikanska mästare.
Absolut.
Men det må väl vara detsamma. Men att det sen då leder till att de sparkar, eller vad de nu gör. Hoppar det Gregory eller blir han knuffad. Men ändå att de bryter med den förbundskaptenen som tagit dem upp, inte en nivå utan tre nivåer jämfört med tidigare, brutit ny mark för marokkansk och afrikansk fotboll. Och det är ju lite som när liksom Giffarna Sundsvall tröttnar på att spela norskt och ska börja lira spanskt istället, och sen går det en halv säsong och så ligger de i botten av superettan. När man gapar efter mer än det man krigat sig till, då är ju fotbollens maxim ofta sådan att du mister hela stycket. För nu var det ju det som var idén, att ja, man, den här killen har tagit laget så långt som det går, och det har varit med en ganska reaktiv och defensiv omställningsfotboll. Det har varit med en fotboll som går ut på fredaburen och hålla nollan och sen snatta det man kan framåt. Men nej, det ska vi kasta över bord. För nu ska vi istället diktera villkoren och dominera matcherna. Vi ska hela tiden gå framåt. Vi ska dominera bollinnehavet mot Brasilien eller Nederländerna ifall det är det vi känner för. Och då är det sådär, det vette djävulen ifall ni har förutsättningar och material till det. Men då måste man ju sen då addera att de har ju inte varit katariska, men de har ju värvat sen sist. Mm. Det är ju en annan spelargrupp nu jämfört med 2022. Och den här spelargruppen innebär ju möjligheten att piska upp den här virvlande jävla fotbollen som vi såg lite av mot Brasilien och jättemycket av idag mot Nederländerna. Alltså normalutfall är väl 3-1 till Marocko, för att inte överdriva. Men de är klart bättre. De är det från start, de är det hela vägen in i mål, de är bättre på att fightas, de är bättre på att pressa, de är bättre på att lira fotboll, de är bättre på att skapa klara chanser. Och en sak som jag ändå var lite orolig för, det var att liksom djupet i deras trupp skulle vara för grunt, deras bänk skulle vara för tunn. Och nu blir det ju så att när förlängningen närmar sig, in med en 19-åring, in med en 20-åring, in med en 21-åring.
Och de är bra.
De är jättebra. Och de är orädda. Och de är tydligen jävligt motståndskraftiga och resistenta. För det är en sån grym smäll de får när Kody Gakpo visserligen gör det symboliskt vackra målet. Men att de hittar kurage och reser sig från det. Och att de sen inte låter sig nedslås när det verkar som att Verbruggen har lagt en jävla jojo kring sitt mål. Alltså.
Ja, men han, VNs bästa målvakt.
Så är det väl.
Ja. Hands down. Eller upp. Eller man säger.
Men sen kollade du upp det, för det gjorde jag. Det har jag alltid börjat göra det nu eftersom att jag är så inne i det här med att det är målvakten som har vid straffläge. Har du sett en straffasig?
Ja, pissdåligt. Han
alltså,
räddar inga straffar.
Det är Isaksson fast värre. Ja. 2 av 34 eller något tror jag står på nu.
En inverterad Kai Havertz, för att ta ett exempel från idag. Jag tror att det här var hans första tävlingsmiss av straffar.
Ja, då lampas inte riktigt det exemplet idag kanske. Men visst. Nej, men där är det verkligen att det är som att han har byggt ett magnetiskt kraftfält runt sin målbur. Och det kraftfältet är ju intakt fram till det att han räddar Marockos andra straff och sen ändå lyckas snubbelschabbla in bollen. Ja. Det är ju där förtollningen bryts. Och matchen till sist vända Marokko. Så fördämningarna brister där på något sätt.
Nej, alltså det är ju kittlande. Alltså du säger, som du säger, man är nervös fast man inte håller på något av lagen. Man håller på båda lagen. Man håller på Cody Gakpo, såklart.
Gakpo,
definitivt.
Ja, det var helvete.
Med hans vecka och hans bakgrund, såklart. Och du håller på Marokko för att de har fotbollen. Man håller på Marokko utifrån någon sorts postkolonialt perspektiv, naturligtvis.
Så är det ju.
Och sen finns det ju så här, finns det en problematik med Marokko? Ja, finns det problematik med den marockanska regimen? Finns det ett problem att de bygger en arena för 110 000 i Casablanca? Som det landet ser ut, som människorna har det där. Enorma problem.
Finns det ett bekymmer runt deras lagkapten? Ja, det har vi pratat om förut.
Så att säga, finns det ett problem i att... ett problem till.
Att du kan bara välja.
Jo, alltså att de då bevisligen är federationens lag i Afrika. Med allt som hände kring Afcon och sådär. Jätteproblem. Men mot det så ställer man att det finns många som tänker och tycker och fnyser som Rafael van der Vaart gjorde. Denna pösmunk. Denna underbara fotbollsspelare med ganska outhärdliga
pensionerade. Han må vara en pösmunk, men han är vår pösmunk.
Ja, absolut.
His spurs, he can do what the fuck he wants.
Eller, han sa ju här om månaden sådär att ja, men de som spelar, alltså de här födda, utbildade inom nederländska akademierna som sen väljer att spela för Marokko. Det är de som inte är bra nog för att spela för Holland. Och det är gänget av belgare, fransmän, nederländare, men marokkaner, de slår ut Holland. De slår ut moderskeppet. Och det har ju någonting.
Ja, och tydligen är det så. Det här var vi inne på igår, så vi ska inte stanna här för länge. Men att just de största talangerna i ungdomsfotbollen, de som alltid förut spelade i ja, holländska ungdomslandslag hela vägen upp till A-landslaget och sen hamnade där, de började ju välja Marokko redan i P17. Mm. Liksom. Förut så var det ju såklart så att ja, men, de spelade i holländska ungdomslandslag och sen kanske de nådde A-landslaget eller så gjorde de inte det och därefter kom det ett nytt val. Men nu väljer de Marokko redan i P17-åldern. Och det är ju nytt. Och det är knutet till hur mycket de har flyttat fram sina positioner. Och det gör det i sin tur möjligt att de ska flytta fram positionerna ännu mer. Och vi ska prata om annat än Marokko just den här matchdagen. Men i vanliga fall så struntar ju jag i om det liksom bästa laget vinner en fotbollsmatch i ett mästerskap. För här finns en egen dramaturgi. Det finns dock någonting i mig som tycker att ifall det ändå mindre meriterade, mindre namnkunniga laget har drivit hela matchen och gjort det så att säga mot odds och logik, ja, då finns det något i mig som ändå känner att de just förtjänar att vinna en straffsparksläggning. Och idag gick båda straffarna så som de moraliskt borde göra. Marokko vann för att de rätt och slett hade varit bättre. Tyskland var ju bättre än Paraguay, men det är inte samma mätsticka.
De var mycket sämre än Tyskland.
Ja, exakt så. De, ja, som den argentinska paraguayanska förbundskaptenen sa med liksom bultande bröst och hjärta efteråt. De kommer från sina liksom multimiljonsakademier med golfgrenet till gräsmattor. Vi kommer från den röda jorden. Vi kommer från barfota fotboll i leran. Och gör man det, ja, då har man mandat att bara klösa sig kvar i en match 120 minuter lång och ändå få sympatier när man sen vinner på straffar.
Och de gjorde sitt bästa för att inte vinna på straffar också. Var det den fjärde matchbollen, var med räknar rätt, som de satte dit slut?
Nej, tredje.
Är det tredje? Mm. De har chansen att rädda...
Jaha, ja,
om sätta räknar, två, rädda en...
Om du räknar räddningar som matchbollar, ja, så ja. Ja.
Och jag var ju lite småbesviken, för jag har ju en sån där som jag vill casha in. Den första som hade chansen att avgöra var ju Antonio Sanabria. En sån som jag plussade när han var 15, tror jag. Han spelade i Barcelona, spelade i det här ungdoms Champions League, möter Milan i Milano och jag är där och står bakom Pippo Inzaghi som coachar. Och jag skriver ofta att om inte Tony Sanabria blir någonting, då har jag inget öga för fotboll. Så jag vill ju casha in nu, va? Titta vem det var som skickade ut tysken. Och vem sa det för länge sedan? Men han missar ju.
Han är independent nu, eller vart fan är han?
Ja, han åkte hem igen, så det stämmer nog. Han var ju runt och var väl jättetrang i Barcelona, så blev det liksom ingenting. Var runt någon vända i Spanien och sen hem över havet igen. Men det var väl liksom kanske den, det var väl den tekniskt sämsta matchen av de här tre.
Ja, här är jävla med marginal. Och det finns en omfattande haveriutredning för den tyska fotbollen. Så att, ja, men det var ju det de gjorde efter EM 2000. Mm. Det var det som sen tog dem till VM-guldet 2014. Nu har de vaskat den positionen med att bli passiva och reaktiva och slappa och dumma under snart 15 års tid. Så nu är det dags att reboota igen. Men det är en diskussion från en annan dag, ta ett publicistiskt beslut kring. För nu ska vi vrida över till det som väntar det svenska landslaget. Vi kan ju göra det gradvis. För det kan man väl säga att under den här formidabla VM-dagen vi just gått igenom så har vi ju sett tre underhundar möta på pappret överlägset och mer begåvat motstånd på olika sätt. Japan hade sin liksom frenetiska försvarsmodell som sen lätt kan växla om till en form av bollinnehavsfotboll. Jag hörde att John Guidetti hade avkrävt Graham Potter på ett löfte om att Sverige skulle spela precis likadant mot Frankrike.
Ja.
Sen har vi då den paraguayanska modellen, liksom den röda jorden och lerans matchplan, där egentligen bara är kniv mellan tänderna och kriga för varenda jävla centimeter. Och sen då den marokkanska varianten, där du helt enkelt tänker att den var fuck, de där är inget vidare. Vi möter dem med pangande revolvrar och så ser vi väl vilka som tar den shootouten. Vad kan vi då för slutsatser och lärdomar från dagens underdog-kämpar?
Alltså John Guidetti har ju definitivt en poäng också, eftersom Japans uppställning är ganska liten, så misstänker jag att Sverige kommer ha också. De spelar väl någon sorts 5-2-3.
Sen har vi dock ett problem med att hela grejen med japansk försvarsspel är ju att de är så förbannat snabba i fötterna och förflyttningarna. Och det är inte Gustav Lagerbielke.
Nej, och att de är också synkroniserade. De står ju uppställda som i någon sorts handbollsförsvar. Lutande framåt, blicken där, alla på linje, redo. Du skickar in en boll där och det är som att som du petar i ett ostron. Att musklerna drar ihop sig. Pang! Tre stycken dit. Och då var inte Brasilien tillräckligt skickliga för att snabbt landa över på andra kanten och sådär.
Det var kul när jag var över i Japan och gjorde en massa olika grejer. Men bland annat pratade med Dennis Hymmet som nu är liksom klubbhjälte i Gamba Osaka. Efter att ha skjutit Cristiano Ronaldo i sank och bärgat Asiens motsvarighet till Europa League. Men i alla fall, han berättade ju det att när han först kom till Japan var han helt chockad som anfallare. För det gick fan inte att få iväg ett skott. Mm. Alltså han försöker i första läget, tack, flytta med. Okej, men gör han skottfint, där han borta. Nej, då är han jävligt tillbaka direkt. Går inte att få iväg ett skott. För de är så oerhört ihärdiga och ättriga och synkroniserade och kampklara. Och det är ju mycket begärt av Graham Potter att han ska rulla ut en boll och säga bli japaner på matchdagsträningen.
Jag vill bli japan. Som sagt, det är en pågående process.
Jag vill bli marockan också.
Ja, det är besvärliga. Nej, och sen är det att sen så Ancelotti lyfter ena ögonbrynen och säger att nu pangar vi in ett inlägg istället, killar. Casemiro in i box och fyll på. Mm. Och sen så faller den metoden liksom. Och så vänder de matchen på det för att de är starkare och lite smartare och har Vinicius.
Såg du förresten det, vilket jag antar att du inte hade noterat eftersom att du inte nämnde det igår, att förbundskaptenen, som väl heter Tomiyasu.
Moriyasu.
Moriyasu, inte Tomiyasu, det är något annat. Fan, det är svårt det där alltså. Moriyasu, att han var med i den där Irak-matchen 93.
Just det.
Att det inte bara är att han förlorar idag med strömmande tårar. Det var ju gripande. Mm. Men nu är inne och pratar Japan, vi ska inte prata Japan, vi ska prata Sverige.
Sant. Nej, men det är väl det som, alltså, problemet för mig har ju varit att, och det är det som jag skriver också inför matchen, att jag försöker hitta scenarion. Jag försöker hitta en tanke, en ingång, en matchbild, situationer, scenarion som gör att Sverige tar Frankrike. Och jag har inte fantasi nog. Jag löser det inte. Kan jag se Anthony Elanga rusa ifrån liksom, i en kontring, hitta ett inspel som Gyökeres stångar in 1-0 efter 18? Ja, men det kan jag. Det har inga problem med. Problemet är när jag väl har sett den bilden för min inre blick, så ser jag också hur Ousmane Dembélé går höger, går vänster, går in, skär in och skickar in ett skott. Då ser jag hur Mbappé flyttar över från vänster till höger till vänster igen och skjuter in mellan Lagerbjälke och Bernhardsson eller vad det nu kan bli och pötter in den. Och sen så händer det om och om och om igen. Det är mitt problem. Jag har inte fantasi nog för att se att Sverige hotar Frankrike.
Men är inte det man måste se när man just letar efter chimärer och utopier som man på något sätt ändå kan liksom försöka få tag på som någon typ av verklighetsscenario? Att allt handlar väl om att döda tid och stanna i match fram till det att en Elangas genomspringning faktiskt kan bli utslagsgivande.
Ja, ja, absolut.
Liksom 0-0 i 64, 0-0 fram till andra vattenpausen. Ja. Därefter är det ju faktiskt öppet. Sen, ja, nej, det är ju inte en liten beställning att kräva 0-0 fram till sista vattenpausen.
Av ett lag som inte har 0-0 14 matcher.
Nej, och mot ett lag med, som vi har slagit fast, kanske tidernas bästa VM-offensiv. Lite beroende på hur vi värderar Brasilien 70-82. Men i alla fall i någon form av modern medvetenhet. Nej, alltså det är mycket begärt. Jag har såklart också väldigt svårt med visualiserandet. Men jag tycker väl ändå att det blir lite skevt när det på förhand pratas om att göra en Leicester. Alltså Leicester, de gör över 38 matcher. Det är 5000 gånger pengarna. Att Sverige ska liksom hålla 0-0 under ganska lång tid eller få in en 1-1 kvittering när fransmännen blir lite passiva och bara ska spela hem matchen. Det kan ju hända. Och vi behöver ju faktiskt inte vinna matchen. Jag är helt okej med att ta den till straffar och låta 197 cm Jakob Widell Zetterström sträcka ut. Liksom. Det är ingen garanterad seger, men de oddsen tar jag. Och det är ju ändå som att, ja, men, spela kryss mot Frankrike. Nej, det är klart att det också är avlägset. Men är det uteslutet? Är det orimligt? Nej, det är orealistiskt?
Det är fotboll såklart.
Såklart. Och det är enmatchfotboll, det är mästerskapsfotboll, det är landslagsfotboll. Landslag kan ställa upp med vilka jävla kanonnamn som helst. De är mycket mer sårbara än vad klubblag är.
Så är det ju. Sen så är det, Sverige har inte slagit den här sortens motstånd i princip någonsin i VM-fotboll. Alltså oddsättarna säger att en på tio att Sverige går vidare.
Det låter rimligt.
Och det ska jag säga, det är rimligt liksom. Självklart går det. Och det låter som att det är en deppig förhållningssätt. Det är ett svinpositivt förhållningssätt för vilken jäkla match att spela. Det går inte. Det är utdömt. Ni kör där. Ni har alltså tittat på kvaliteterna som de har, kvaliteterna som Sverige har. Det ska inte gå. Om man tittar på, jag varit inne på det förut. Två saker. Dels varifrån spelarna i Sverige kommer ifrån någonstans. När Frankrike lyfte VM-pokalen för 8 år sedan. Då spelade de i division 2. Då spelade de futsal. Mm. Då var de tunnelbanevakter eller spelade i Sävedalen och satt i fabriken.
Ja, det var det där vi gick igenom in i VM-premiären just. Att allt så var det för dem allihopa.
Och de är också så här, det här är inte slutpunkten. Ja, Victor Nilsson Lindelöf, Kristoffer Nordfeldt möjligen. Resten, ni kan ha fler turneringar i kroppen. Ni är på väg någonstans. Riktningen för landslaget är spikrakt uppåt för närvarande i ett 2 månaders perspektiv tillbaka eller 3 månaders perspektiv tillbaka.
Inte spikrakt i det perspektivet. Det var lite krängliga.
Ja, lite grann. Men är inte det superhärligt att få gå ut och möta Frankrike i en match som ni inte kan förlora? Den är svår att vinna, men ni kan inte förlora den.
Jo,
toppenhärligt.
Alltså, förlorar de med 8-1 så kommer det bli besviken.
Det är dåligt. Ja.
För det finns den där liksom stolthetsdimensionen och det finns någonting kring courage och ryggrad. Men det ska inte behöva hända.
De liksom. Möter Frankrike jobbar inte så heller.
Nej, visst.
De är inte tyskar. De gör inte 8-1.
Nej. Sen, ja, det är ju lite av ett bekymmer just att det är ett så annorlunda Deschamps-lag. Jag hade ju hellre mött det där laget som spelade VM 2018. Eller för den delen som spelade EM i fjol. Eller för 2 år sedan var det. Nej, men just det att ramen, strukturen, kontrollen är första, andra, tredje prioritering. Och sen lite Mbappé och Griezmann på det. Så blir det alltid 1-2-0.
Men det går inte jämföra.
Nej, det är ju något annat liksom. Och det är ju det laget skulle ju aldrig vinna med 8-1.
Nej.
Det här laget skulle jag nästan... Nu börjar det i och för sig... Jag hade sagt, in i turneringen hade jag nästan gissat att de kommer göra en sån jävla urblåsning innan de är klara. De kommer göra 6-7 mål på något jävla lag. Men där ska vi inte hamna i spekulationerna. Det, är ju såklart inte vårt ansvar att se möjligheterna in i matchen. Vi ska inte spela den, vi ska skildra den. Men det blir ju ofrånkomligen ändå de liksom tankekrumbukterna man ägnar sig åt så här dagen före. För vad ska vi annars göra? Liksom? Vad är annars poängen med att ens teoretisera in i matchen? Och då gäller det just att hitta scenarier. Det gäller att hitta ingångar och möjligheter som gör det här till en slutspelsmatch i VM. För en slutspelsmatch i VM är alltid värd att spela. Och ett mål kan göra så fantastiskt mycket med dynamiken. Och idag trodde väl alla att Tyskland skulle vinna med 3 och brassarna med 2 eller något. Alltså att det skulle bli hyfsat bekväma segrar. Brassarna var det 95:e, tyskarna torskar, Marocko hade straffar mot ett Holland som väl ändå hade de flestas tips. Jag skulle gissa att Bukis och så hade Nederländerna som favoriter. Så vad fan, det ska ju kunna bli match och drama av det. Och liksom, som sagt, allt jag begär, häng i matchen.
Stay in the game.
Verkligen. För liksom, är det bara någorlunda inom räckhåll sista 20 med en förlängning på andra sidan horisonten, ja men då är vi in business liksom.
Jag frågade någon det, jag tror inte det var Graham Potter, det kanske var, nej det var nog den dagen när det var Björn Hamberg och Andreas Georgsson där, om, alltså alla pratade om att det förändrar dynamiken med vattenpausen och sådär. Men om du också förändrar pedagogiken, du vet att man säger att första 10 killar, då ligger vi rätt position och tätar och sådär. Men om man har det som ett upplägg, första...
Vi tar det till första vattenpausen.
Exakt så, precis. Det klarar ni av. Vi stycker upp matchen i så här delar liksom. Och att det är en konkret uppstyckning som gör det lättare så här pedagogiskt liksom. Det hävdar att det inte var så, men jag undrar ändå om det kan vara så att det är lite lättare att tänka quarters än halvlekar.
Jag tror garanterat att någon tränare i turneringen använder sig av det. Det är jag helt säker på. Sen hur det funkar, det får väl visa sig över tid, för vi kommer inte bli av med skiten. Liksom. Det kommer vara MLS härnäst och därefter blir det permanenterat i alla FIFA-turneringar och sen är inbrytningen allt mer kraftfull. Men ja, nu är det ju vår... Nu har vi gjort det till vår möjlighet att ändå se möjligheter in i det kommande dygnet. Och just för att bryta upp, dra ner tempo, sinka och sänka. Ja, då får vi väl använda oss av de där jävla pauserna. För något ska vi ha dem till.
Ja, men det är rimligt. Sen är det, apropå att det här franska laget är ett annat sorts djur än det var för 4 år sedan, eller 2 år sedan till och med. Jag tror att det handlar jättemycket om PSG. Att man åker på PSGs rygg. Att du sen riktigt går in och gör om det till en maskin snarare än liksom det här dysfunktionella som det var faktiskt förut, att det var en stjärnkult och allt det där. Det har man haft jättemycket nytta av i landslaget också, att det kommer en ung generation med en annan sorts fart, en annan sorts kollektivism och så. Jag vet inte om jag sagt det här eller någonstans, jag tror att det var att den belägger ut massa mål är jättenyttigt för dynamiken, att det inte är Mbappé som gör 6 och att ingen annan gör något, utan att den belägger kan dra upp och vara lite hare för Mbappé också. En jättespännande sak tycker jag då, apropå det här med liksom någon sorts fransk moral eller skörhet eller lättja. Tydligen så var det var första gången som de vann en tredje match i gruppen på evigheter i VM.
För att de alltid skruvar av, för att de har varit klara
tidigare. Exakt så. Och Frankrike är klara och inte behöver. Nej. Då gör man ingenting. Liksom.
Fan, såg du Dembélés intervju efter Norge-matchen?
Nej, men det här låter roligt.
Ja, det var fan roligt. Det var ju... Först var han direkt sur över någonting. Och nu är det för sent. För jag märker att det ligger långt bak i huvudet. Men därefter så gör han ju liksom en Rafa Benitez eller en Unai Emery. Kör liksom samma svar på 6 frågor i rad. Och det är ju typ liksom...
Bisott?
Ja, nej, men exakt. I'm concentrating on training and coaching my team. Alltså det är ju något sånt där. Ja, men nu fokuserar vi på det riktiga. Och liksom han gör det... Med ett leende, med ett ganska ilsket leende. Och ja, han ansåg väl sig orättfärdigt kritiserad efter de första matchen. Nej, det var så det var. Just det, nu kom jag på vad det var första svaret. Liksom. Fan, gick bra idag ändå, Osman. 3 mål på en halvtimme. Nej, jag tyckte det var mycket bättre mot Nordirland och mot Senegal. Alltså uppvärmningsmatchen och första matchen på turneringen.
När han fick skit
och när han var dålig. Det är liksom, det är inte hans ärliga uppfattning, det är bara en markering. Så han kommer med den markeringen lite på oklara grunder. Det gick inget bra, Osman. Ska ingen få säga det då liksom? nej, han har vunnit Ballon d'Or så kanske inte då i hans eget huvud. Men därefter när han hade fått sagt det, att han var mycket bättre i sina usla matcher än i matchen då han gjorde hattrick på en halvtimme. Mm. Då gick han över till att bara srabbla ett och samma statiska svar på alla frågor.
Undrar om inte det också en sån här Luis Enrique-effekt, att Luis Enrique har övertygat honom att, men Osman Dembos, det handlar inte om det här att du ska göra dina tre mål. Dembos, jag såg vad du gjorde för laget, jag såg vad du löpte hem. Det var det här som gjorde det till bäst i världen, och att han liksom landat i den pedagogiken.
Ja, men så som det skildrades i fransk press i alla fall, så var det inte det att han själv tyckte att han hade varit bra mot Nordirland och Senegal. Utan det var bara att han skulle markera.
Ja. Men att det finns olika sätt att se på fotboll och bla bla bla. Mm. Och att han tyckte att de var banala kanske. Eller ja. Vet du vad Dembos, som ju är en av den moderna fotbollen.
Ska du verkligen vara Dembos med Osman Dembele?
Absolut vara Dembos med Osman Dembele.
Jag är inte säker på att du ska det. Alltså.
När jag berättat att det här så kommer du också vara Dembos med Dembos. Vet du vad han är ordförtjust i att göra på fritiden?
Han är en odlare.
Av?
av jazztobak.
han älskar att titta på Arte, som alltså är Frankrikes kulturkanal närmast, tror jag. Dokumentärer om diktatorer.
Oh.
Hitler, Idi Amin. Sånt tycker han är toppen.
Det är ju såklart mer intressant. Hade varit ännu roligare ifall han hade haft ett särintresse för afrikanska despoter.
Ja, men det är ganska nära.
Ja, det känns som att det kan finnas.
Idi Amin var han tokfascinerad av.
Fan vad besviken jag var när vi var semester.
På ett Lennusén-sätt också. Sådär.
Ja, det, att det var röva. Ja. Idi Amin, alltså. Fy fan vad fittigt. Ja. Som man höll på, alltså, Idi Amin. Vi var ju och semestra i Haag förra sommaren. Vilket är en djupt underskattad sak att göra. Möjligen med undantag av natten då Marocko slog ut Nederländerna. Mm. För nu kan det nog vara rörigt i Haag. Men vi hängde ju uppe vid havet i det som egentligen heter Scheveningen. Men såklart, bland det första jag gjorde efter inplanerad semester, vad hände på krigsförbrytartribunalen?
Ja, ja.
Då var det lite låg aktivitet under sommaren, men det hände grejer. Mm. Jag var så jävla besviken när Centralafrikanska republikens gamla despot var liksom två dagar efter min avresa.
Nej.
Ja, det var så
gick det inte att förlänga?
Jag var lite inne.
Köper man biljett då? Eller svarta börsgrejer och sånt?
Ja, nej, det
finns
var
det touts utanför?
Ja, det verkade inte som att det skulle behövas.
Hats, flags and scarves. Tickets.
Ja, jag gick in och det var liksom bara att dyka upp, verkade det som. Och det som också var roligt, det var ju att ja, men jag var ju nere med Anna och min fru och min dotter som då var 9. Och Anna var inte svinroad av tanken på att lägga liksom, ja, men två heldagar på krigsförnyttar. Margit, svintanken!
Ja, 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 ja.
Så jävla peppad på att sitta och lyssna igenom det. Ja, Margit Dembele.
Ja, ja. Dembos.
Då hade det varit Dembos. Då hade jag suttit så här, Dembos.
Ja, flott. Jag vill ha en rapport från dagen med svenska landslaget.
Gärna, gärna. Jag skulle ju ha deltagit i en massa grejer, men sen fick jag redaktionella order om att titta på fotboll istället. Och
typiskt din otur.
Ibland får man böja sig för en större saken.
Ett par intressanta saker. Det är så har de. Det var återigen idag, vi pratade om det förut, att det känns som photo ops. När de kommer ut det första de gör, utöver att de spelar fransk hiphop på sitt soundsystem, på beatboxen där. Att de kör någon sorts tremanna passningsuppvärmningsövning.
Ska bara skjuta in där att jag såg i någon text du hade skrivit att du refererade till att Elanga då hade spelat något där det fanns en bar om att vara deppig som en Chelsea-spelare. Ja. Det var ju jävligt roligt.
Eller hur? Ja. Och rad två är fast han också nöjd för att han har rulle med Parra också. Så att det känns okej ändå.
Ja, ja, men ändå att det grundläget är att nu är det inte så jävla kul. Nu är det the blues.
Ja, exakt.
Nu är det verkligen the Chelsea blues. Deppigt som en Chelsea-spelare. Både kul och välfunnet.
Jag tror att Graham Potter uppskattar raden.
Ja, vad du menar att han har något emot Chelsea specifikt? Eller han är väl... Jag gissar att han är Birmingham City, men det vet jag faktiskt
inte. Ja, grunden är ju det. Ja. Han spelar väl med dem också. Eller grunden är det. Jag tror att han gillar Villa också, men han spelar för Birmingham.
Nej, men han är med det ena.
Jag tror att basen, hans farsa var i Villa och sådär, så jag tror att han är Villa.
Han är från Solihull, det är väl lite, ja men det är väl lite mer välmående först då till Birmingham. Grealish är från Solihull och Grealish är sannoliken Villa. Så det där borde jag verkligen veta. Men du menar att Chelsea, det är inget för Potter?
Nej,
jaha, Potter, han har varit där och haft det jobbigt, folk var deppiga. Ja, nu är jag med. Det går trögt så här
det går trögt. Ja. Nu går det trögt. Jo, att i uppvärmningsövning så kör ju då Gyökeres och Isak och Ajari tillsammans. Och det känns ju ganska mycket som en photo op. De har kul.
Nu ska du få se Pontus Wernbloom.
Ja, exakt. Ungefär så. Nej, men de har kul ihop. Det känns som ett harmoniskt fotbollslag. Det andra som var intressant för dagen var väl att Deschamps hade sin presskonferens. Får kondolenser av alla journalister såklart. Och sen så har Graham Potter och Victor Nilsson Lindelöf sin presskonferens. Och hur många franska journalister är där?
Jag såg någonstans att alla hade dragit till den franska träningen.
Noll. Och då är det kanske, vad kan det vara? 100 franska journalister utan vidare som är på plats såklart för att täcka VM. Men ingen tyckte att Sverige var intressant. Och det säger väl någonting om ingångsvärdet i matchen också.
Deschamps får kondolenser. Victor Lindelöf får frågor om Maja på en mekanisk tjur.
Ja, också festligt.
Ja, säger det något om något?
Och så någon byråjournalist tror jag. Det var liksom inte någon tabloidjournalist, tror jag inte.
Nej, det lät som att det var en... Ja, men det var inte riktigt en native English speaker.
Nej, det var jänkare, tror jag.
Det var en amerikan, ja. De var inte native.
Nej, det är korrekt. Nej, det var mycket, mycket festligt. Men han tog ju den frågan också bra.
Ja, där såg jag ju faktiskt att han liksom ändå uttryckte en vilja att testa. Tyckte det såg svårt ut, men I'm all about the challenges, eller vad som nu var formuleringen.
Ja, men rimligt. Har du kört någon
mekanisk,
the mechanical bull?
Nej, jag är fan ganska svag på sådana där liksom sportbarsgrejer.
Ja, ja.
Men I'm up for the challenge.
Well, of course you are. Ja, så att läget i den truppen känns väl bra och vettigt. Intressant att sitta där väl, för vi har fortfarande inga rapporter om 11 grejer.
Nej, jag kollade lite på telefonen. Man lägger ut lite trådar eftersom att man är sån jävla nyhetsjägare. Mm. Men nej, rapporten är ju att det inte finns några rapporter. Mm. Och det var väl det som var ändå notabelt, det där med att Victor Lindelöf så tydligt indikerade att han ska falla ner i backlinjen igen. Det gör han väl inte, om han ska falla ner i backlinjen igen. Men vadå, om han bluffar så är det en jävla billig bluff. Men ska man gissa så blir det väl där att nej, men han ska väl spela mittfältare. För liksom annars säger han väl inte att han ska ner i backlinjen.
Nej, det är dubbel och trippel bluffar grejer, man undrar.
Ja, det
finns ju tre alternativ. Antingen så är det så att han vill sätta press på Graham Potter, vilket känns jättekonstigt.
I det här
på gränsen till oproffsigt.
Ja, nej.
Eller så är det en ren bluff, vilket känns... Det var ju franska journalister där.
Ja, och
de bryr sig inte. De bryr
också.
Sig inte. Men totalt ointresserade om han spelar mittback eller in i mitt. Eller... Jag vet inte vad det tredje alternativet är.
Det är som sagt, det går lite trögt för oss båda nu. Det tredje alternativet hade med Graham Potter och Chelsea att göra. Men vi glömde bort exakt hur kopplingen såg ut.
Ja, lätt hänt, lätt hänt.
Nej, men då utgår vi väl från att han spelar mittfältare. Eftersom att det måste väl vara tidernas mest banala bluff.
Ja.
Det känns som det troligaste av de tre alternativ där vi bara känner till två. Och i så fall så... Ja, vadå? Då blir det Lagerbjälke, Starfelt, Gabby G i backlinjen. Och så ska Stroud in och springa mot Dembélé, eller?
Ja, ja.
Ja, det är, så kommer det bli, eller? Ja, jag tänkte fråga om du är trygg i det, men du är trygg att det är så laguttagningen ser
ut. Ja, det är jag relativt trygg i. Det tror jag verkligen.
Ja, nej, det är ju någonting.
Om jag är trygg i det? Nej, det är nej, ytterst begränsat.
Dubbelpipig fråga, såklart. Ja, ja.
Alternativ tre är förstås att han spelar mittback. Att han inte bluffar.
Jaha, okej.
Okay, ja. Så banalt var det. Också intressant att Deschamps gick ut och pratade om att men Sverige har absolut liksom vapen och sådär. De har ju turneringens snabbaste spelare i Anthony Elanga. Tänkte jag, det kanske han är på att kolla liksom mätinstrumenten och se vad de säger. Så här, ja, det var han ju inte. Även där så är Kylian Mbappé den som har sprungit snabbast i VM.
Fan, hur går det för Van de Feyn?
Nej, svag. Han var snabbare än... I den matchen när Elanga hade lite took him to school och så vidare, så var han ändå snabbare. Han hade snabbare sprintare än Elanga.
Fan, det var Van de Feyn och Hakimi som körde idag.
Ja, det var bra fart.
Ja, det får man säga.
Otrolig brytning.
Ja, men det var ju flera sådana. Mm. Så den som Masraoui gör på ett av få holländska anfall just före 90. Den var ju helt otrolig. Och sen är det ytterligare någon. Men vi ska inte dit.
Vi ska inte dit, men vi är fortfarande lite upprymda.
Ja, och det ska man få lov att vara. Det är kul när man är lite löddrig och lite smått euforisk. Man ska fan värdesätta tillfällena då fotbollen ger en sånt. Men hur fan får vi stoppa Olisea då? Är det Lindelöf ytan?
Ja, men jag tror att det är också så här. Hur stoppar man den, hur stoppar man den, hur stoppar man den? Det är kombinationen av allihopa.
Så är det ju,
och förhoppningen är att om Sverige är ett välorganiserat lag så kan Frankrike bli lite bekväma. De kan bli lite tröga att flytta över bollen från vänster till höger, från höger till vänster. Så att man kan dubbla och trippla på spelare. Där finns förhoppningen. Men för du stoppar inte. En mot en så stoppar du ingen av de här överhuvudtaget.
Så dilemmat är mångbottnat. Men ska jag försöka liksom zooma in på dilemmat så är det ju som jag också hörde att Graham Potter pratade om att ja, du kan ju inte tro att du ska gå ut och försvara brett och liksom försvara stora ytor i en match mot Frankrike. För ja, då blåser det till och sen är någon av VMs snabbaste spelare iväg och förbi. Men okej, så att vi ska stå kompakta då och försvara mindre ytor. Ja, hur jävla bra har vi varit på det på sistone?
Nej, och det där är ju problemet.
Ja, exakt. Det är väl dilemmat själva kärna. Liksom.
Att det har inte ihop. Gustav Lagerbjerke har 10 meter att försvara och hamnar lite snett.
Ja.
Och synkar inte med ytterback och mittback.
Liksom. Ja. Ja, nej, det är ett bekymmer va? Mm. Det är som Tommy Söderberg en gång som Almeida, ett jävla bekymmer.
Ja, vi får se. Men som du sa, euforisk. Vem var euforisk i USA?
Euforisk i USA, alltså i den amerikanska nationen eller knuten till det amerikanska landslaget?
1994 eller? Så var det Thomas Ravelli va?
Jaha, var det ett ord han använde?
Euforisk.
Ja, okej, på småländska.
Ja, jag tar det som ett gott tecken.
Ravelli, nu är han kung va?
Nu är han kung.
På sundsvallska.
Jakob Vera Zetterström.
Ja, nu kan han fan bli kung.
Nu kan han bli kung. Är det det vi hoppas på det?
Ja, alltså jag kan inte se att vi vinner matchen. Kan vi baxa den till ett Paraguay-doftande straffavgörande kryss? Ja, chansen är ju möjligheten är i alla fall större. Ja, Vidal Zetterström i en straffsparksläggning. I liksom den våg han i så fall surfar på. För kommer vi till straffar, då har han gjort en jävligt bra match fram till det också. Ja. Liksom de oddsen, än en gång, de tar jag. Kollade på hans strafffacit under den senaste säsongen. Var ju så här, 4 av 9 eller någonting. Mm. Alltså det är inga förbryggens siffror, utan det är riktigt bra jävla siffror. Så potentiell matchvinnare, ja, det får bli Jakob Vidal Zetterström. Men för att vi ska ta oss dit, vi kommer inte nolla Frankrike under 120. Vi måste ju ha någon som ger oss ett eller kanske till och med 2 mål också. Så ja, det är a big ask. Det är att gapa efter jävligt mycket. Men när vi nu har baxat allt detta ända hit, vad ska vi annars göra här om vi inte öppnar käftarna?
Och någon ska möta Paraguay också.
Någon ska möta Paraguay. Och därefter ska väl någon möta Marocko, skulle jag gissa. Mm. Och det är inte enkelt, men på pappret så finns det folk som kan tycka att det låter lockande. Som kan tycka att turneringen öppnar upp sig.
Visst.
Det var bara den där första vägbommen först. Mm.
Vi tar den, vi gör så gott vi kan och rundar väl av där. Vi ska vila upp oss inför en historisk svensk fotbollsdag.
Ja, det blir det. På något sätt. Och sådana ska vi också se till att sätta värde på, för så vanliga är de inte. Något blir det, och det har ett värde i sig.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.